Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Han drog alltså skämt hela vägen.
Vem gjorde det?
Ja, men, alltså, jag åkte med en chaufför på vägen hit. Jag har ju sån här säkerhetstaxi.
Aha.
Men får bara ställa en fråga, är det från säkerhetspolisen då?
Nej, han är ju inte chaufför från säkerhetspolisen. Nej, okay. Alltså, som minister sa man ju, eller partiledare. Ja. Men jag har ju så här taxirekommendationer från Säpo och riksdagens säkerhetstjänst då. Så att jag åker ju,
ja,
för att jag inte ska åka kollektivt. Men han var ju så förbannat rolig. Och han drog ju skämt. Alltså, vet ni varför Snövit bara har 6 dvärgar?
Vad sa du?
Vet ni varför Snövit numera bara har 6 dvärgar?
För förut hade den 7.
Okej, okay,
nej. Varför?
För att Prosit sitter i karantän fortfarande.
Jaha. Ja,
men den sista som drog han ju här utanför. Han bara, jag har ett kvinnoskämt också.
Ja.
Så han, ah, okej. Okay. Oh, han hade ju ingen
koll
på.
Here it comes.
Han hade ju ingen koll på vem jag var. Liksom. Ah, okej, okay, kom igen. Ah, det är en kvinna, hon sitter i en bar. Ah, och så kommer en man fram där till henne. Och försöker stöta på henne. Och så säger hon till honom. Du borde dra till Gävle. Ja, varför då? För där behöver de en bock som ingen tänder på.
Oj.
Ja. Fast det går ju ut över killen ju.
Den var ganska hård liksom.
Fast jag lider lite av autism, så jag fattade inte det första skämtet. Är det ett coronaskämt?
Ja, det är det. Alltså, Prosit sitter fortfarande i karantän. Okay. Liksom.
Hur kommer det sig att du inte har förstått det?
Man vet aldrig. Jag vet inte, hon kanske var allergisk mot något. Jag vet inte.
Nu är det autisten.
Ja.
Man måste veta.
Mm. Men vad säger du om...
Men gillar du sexista skämt?
Det var exakt precis det jag skulle fråga.
Det kan vara roligt ibland,
ja,
eller?
Ja, absolut. Mm. Självklart.
Sean, kan du dra en sexistisk skämt?
Ja. Du drar något skämt. Men jag säger dem på polisstationen.
Jag försöker tänka efter något riktigt sexistiskt. Det kommer inte jag på. Mm. Jag menar ju på att vi
jag
har...
Jag tror Annika har några på
lager. Herregud, vad ni är orutinerade. Ja. Jag är från Göteborg liksom. Så ja. Att det är...
du är från Göteborg.
Ja.
Är du? Vad har hänt med dialekten?
Alltså, jag tycker fortfarande... Så här, det är ganska intressant. För att när jag ska prata inför större församlingar, så här, mycket folk, då kommer på något sätt dialekten tillbaks väldigt tydligt. Och jag flyttade ju faktiskt inte till Stockholm förrän 2011, tror jag det var. Så jag har ju bott ändå jäkligt länge i Göteborg.
Mm. Mm. Okay.
Du är uppväxt i Bergsjön.
Ja, precis.
Vill du berätta om hur det är att växa upp i Bergsjön? Alltså, eller hur det var?
Ja, nej men alltså...
Är det någonting speciellt med Bergsjön?
Ja.
Vad var det? Ursäkta, vi känner ingenting om...
Men det är ju, och det var väl det redan när jag växte upp där, så både mina föräldrar och morföräldrar dessutom är ju uppväxta i Kortedala.
Kortedala,
ja,
okay.
Som ju är liksom lite äldre än Bergsjön, och sen byggdes ju Bergsjön under miljonprogrammet.
Mm.
Men det är ju en av de utsatta förorterna, helt enkelt. Okay. Jag bodde i ett höghus på Rymdtorget.
Det är inte så vanligt att vi har, alltså, eller i och för sig, det kanske är rätt så vanligt att vi har politiker som är uppväxta i förorten. Och...
Jag tror inte att det är supervanligt, tyvärr skulle jag vilja säga. Jag tror att vi skulle behöva politiker med betydligt fler olika bakgrunder egentligen. Jag bodde ju nästan 30 år av mitt liv i nordöstra Göteborg.
Ja.
Först Bergsjön, sen Kortedala, sen Angered.
Men, och sen så växte du upp med en ensamstående mamma, va?
Ja, det stämmer bra.
Och hur var det då?
Nej, men det var ju väldigt tufft. Alltså mamma var ju också, hon gick ju bort i valrörelsen 2018. Hon var ju bara 68 år då. Hon hade ju ett tufft liv bakom sig. Jobbade en del inom barnomsorgen och sådär. Efter mina föräldrar då skilde sig när jag var ganska liten. Jävligt dålig ekonomi, blev sjukpensionär. Jag brukar säga, det är väl möjligtvis det enda jag har gemensamt med Zlatan, är att jag tycker om att välfyllt kylskåp. Ja. Det ligger fortfarande. Och den här känslan av otrygghet som jag på något sätt fortfarande lever med. Det här att inte liksom riktigt...
Hej Annika!
Tjena!
Hej. Får man en kram?
Ja, det är klart man får.
Oj, oj, oj.
Ja, en kram fick
oj, oj, oj.
Ja, men vi har ju sett.
Ja, Försäkta vi har ju
jag,
sett.
Jag är sen. De ställde in mitt tåg från Mariefred.
Och så hur gjorde du då?
Ja, då fick vi ta bilen till Södertälje och så fick jag ta oss pendeln därifrån till Södra station, så fick jag typ springa hit.
Är det det som är systemkollapsen?
Oh, ja,
det är systemkollapsen.
Alltså, pendeltågen just nu är väl systemkollapsen, är de inte det eller? De går ju aldrig.
Pendeln går väl rätt så bra?
Nej, men antingen är det personalbrist eller också är det signalfel.
Eller så ställer man in bara.
Eller så bara ställer man in.
Mm. Jag har ju gått och börjat lajva medelklass och jag tar ju bilen varje gång, så slipper man de bekymrarna.
Men varför tar du inte bilen? Oftare.
Därför att idag ska vi ut och äta middag.
Right. Ah.
Och då vill jag inte ha bilen här om jag ska dricka.
Man kan ju avstå alkohol.
Det är inte så att Mustafa dricker så mycket alkohol ändå.
Bra alkoholfria alternativ numera.
De är halal, Mustafa. Där får du lite halal.
Men jag tänkte just ikväll när man träffar Fredrik Wester. Förresten, han undrar om du vill komma och ta en drink med honom.
Jaha.
Jag vill följa med.
Jag har nog riksdagsgrupp idag.
Okay,
okay. Jag har lite sån här dålig närvaro på den, så jag måste skärpa mig.
Okej, okay,
okej. Okay.
Fast det lät ju väldigt mycket trevligare.
Ja, men det är, han vill gärna träffa dig.
Ja, men gud.
Vi var inne på att växa upp i miljonprogramsområdet. Det var där jag ställde frågan, och hur det var att växa upp där. Du sa att det var väldigt tufft.
Nej, men alltså det insåg man ju inte när man växte upp där riktigt. Utan jag växte upp i ett sammanhang där alla hade det ungefär som en själv. Jag gick ju 9 år på Bergsjöskolan. Vi hade ju 2 äldre syskon. Morsan var sjukpensionär. Det var ju inte, det här med sociala problem var ju inte, jag blev väl först egentligen medveten om det när jag flyttade därifrån. När jag började på gymnasiet.
Men var det många
kontraster eller?
Ja, men alltså kontraster. Jag kommer ihåg första dagen på gymnasiet. Och jag började, första gymnasiet jag började på var ju på Schillerska i Göteborg, och det var ju mitt i stan. Alltså om du tänker dig Vasaplatsen, en bit därifrån. Och det var ju då kids från helt andra delar än vad jag var uppväxt med. Och jag kommer ihåg, för att då skulle man presentera sig för varandra. Och när jag sa att jag var från Bergsjön, att det blev ju så här, ja, men reaktion på det.
Men vad var reaktionen?
Nej, men det var väl, ja, men redan då var det ju, det var ju ungefär som om du tänker dig idag, att en unge från Rinkeby skulle sätta sig på en av de bättre, för det här var ju en av de bättre gymnasieskolorna i centrala Stockholm, ta Östra Real eller vad som helst, och så säger man, ja, men jag kommer ifrån Rinkeby liksom.
Men var det många invandrare på den tiden?
I Bergsjön var det ju det, absolut. Halva min klass var ju, hade ju annan bakgrund, definitivt. Blandat allt ifrån romer till ganska mycket. Man sa ju inte syrianer på den tiden. Då var man libanes eller man var från Turkiet eller sådär. Mm. Väldigt många goda vänner fortfarande som jag har kvar, kan jag säga. Verkligen.
Jag pratade med en kille för några veckor sedan som jobbar rätt högt upp på Scania. Mm. Svensk kille. Så berättade han att han hade varit ute någon kväll i Stockholm. Så träffade han en tjej och sen går de hem till henne. Och så börjar han prata lite här, och så frågar hon var han kommer ifrån, och då säger han att han är från Södertälje. Mm. Och den här liksom jättetrevliga tjejen, hon bara liksom satt sig i ett hörn och Ja, hon vill inte prata längre med honom.
Nej.
Så han försökte och så bara, så, hon ville inte säga någonting. Det var liksom så här, gå hem nästan.
Ja.
Så han bara reste sig upp och gick hem.
Fasiken.
Vet du varför? Alltså det var ju, han hade väl antagligen för dålig status i förhållande till henne.
Ja,
ja, han
varför tjejer på det sättet?
Nej, men alltså det där är ju ändå en stigmatisering som jag uppfattar och funnits jäkligt länge. Jag gifte mig när jag var 23 i Chile.
Aha. I Chile. Hur hamnade man i?
Okay, alltså, ja. Jävla konstig historia. Jag är den enda minister någonsin som har gått i katolsk äktenskapsskola, kan jag säga.
Vad har du gått i?
Katolsk äktenskapsskola.
Nej, det är ju inte normalt vad jag... Annika Strandhäll, katolsk äktenskapsskola. Nej, det är inte vad jag tänker i samma mening. Det första, ja, men okej, fortsätt.
Nej, men alltså också det underbara att en katolsk präst ska tala om för dig hur du ska lösa dina konflikter i hemmet och hantera ditt sexliv och städning. Det är spännande.
Var det bra typ?
Ja, alltså, det kan man ju... Nej, jag är ju skild sen.
Jaha, okay. Ja.
Nej, men så här. Jag träffade Herbert, som han då hette. Kom från södra Chile. Där har ju många lite så här tysklingande namn. Alltså, de har ju lite annan...
Ni träffades här i...
Ja, han bodde i Hammarkullen. Jag träffade honom på sommaren efter nian. Jag var ju engagerad i så här teater, sminkade barn på Bergsjökarnevalen, som det heter, var som Hammarkullkarnevalen fast i Bergsjö. Sminkade kids där, och han spelade ju musik såklart.
Jag får sån här bild av, har ni sett Sällskapsresan till Kanarieöarna? När du är på flygplanet och den här killen ska, han är någon spanjor och ska ragga på den ena... De här systrarna. Mm. Vet du vilka menar med Lasse Åberg?
Absolut.
Och så kommer han ner där och hans mamma liksom slår honom med brödkablen och grejer. Du får inte träffa andra tjejer. Men okej, ja.
Men jag tänkte på, när du säger att det var annorlunda i skolan där, kunde man märka i något sätt? Var det ett klassaspekt eller var det någon kulturaspekt? Eller vad var det som gjorde?
Nej, men det var såklart lite avvaktande. Jag tror att det var nog mer liksom unga från medelklassfamiljer. Helt enkelt. Jag kommer ihåg att det var en annan tjej i den här klassen som hade då annan etnisk bakgrund. I övrigt så var det ju väldigt liksom svensk medelklass. Och det var ju lite nytt för mig.
Mm.
Alltså bara det här att ta spårvagnen från Bergsjön in till stan var ju... Ja, men jag tror att ni, flera av er, har ju koll på liksom det här... stigmatiseringen som kan finnas. Och jag menar, då är ju segregationen då väldigt mycket mindre än vad den är idag.
Mm.
Men det var ju ändå så att både mina föräldrar och morföräldrar kom ju själva utifrån, alltså det var ju arbetarklass från liksom, ja, Kortedala. Mina båda föräldrar var uppväxta i Kortedala, så, typ som Bergsjön. Det liksom, var ju då ingen skolbakgrund. Alltså det fanns under hela min uppväxt, så fanns liksom aldrig den där bryggan över till någon form av medelklass, en sån grej.
Hur har det där påverkat dig när du sen är i maktens korridorer?
Det har påverkat mig jättemycket. Jag trodde ju aldrig jag skulle bli minister. Och jag var ju inte heller partipolitiskt engagerad förrän jag fick frågan om att bli minister 2014. Det där försöker jag ibland förklara för partiet och för SSU inte minst. För mig, det fanns ju inget SSU där jag växte upp på Rymdtorget i Bergsjön. Liksom. Det fanns inte tanken att man skulle söka sig till ett politiskt ungdomsförbund fanns inte riktigt. Jag engagerade mig då i teaterföreningen där uppe, Bergsjöns kulturförening. Då var jag väldigt ung. Och sen var det kyrkans ungdom, det var Bergsjökyrkan. Men, där ungarna hängde liksom.
Du hade ingenting med Socialdemokraterna att göra innan 2014? Eller?
Nej.
Va? Du var fackligt engagerad.
Ja, fast på TCO-sidan.
Ja.
Så jag hade ju ingenting med... Och det blev jag ju när jag började jobba i... Och det gjorde jag ju direkt efter gymnasiet. Började först jobba... Först var jag ju praktikant i ett arbetsmarknadsprojekt i Angered. Och sen fick jag först en timanställning där. Och sen så blev jag anställd då, fick en tillsvidareanställning. Och det var ju i Lärjedalen, och Angered var då uppdelat i två olika stadsdelsförvaltningar, och det var ju Hammarkullen, Hjällbo, där jag blev anställd inom ramen för arbetsmarknadsenheten på socialtjänsten i Hjällbo. Jobbade då med arbetsmarknadsprojekt, föreningar, mycket kan jag säga, somalier jobbade jag med.
Så du har varit en så kallad sostant?
Nej, jag är ju inte socionom.
Naha, okay.
Så jag var ju aldrig det.
Men man kan säga att du jobbar mycket med projekt. Så du har liksom...
Jag jobbar med arbetsmarknadsprojekt, ja. Helt enkelt. Alltså det var ju massiv arbetslöshet. Mm. Och det handlade ju om, egentligen idag om man ska titta tillbaka på det, så handlade det om hur Göteborgs kommun skulle kunna göra sig av med kostnader för arbetslöshet genom att få in folk i A-kassa istället för att de skulle gå på socialbidrag, som det heter då. Försörjningsstöd heter det idag. Man fick beredskapsjobb, helt enkelt såna här, som var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Stöttade föreningslivet i Angered.
Gick det inte att få de här människorna någon utbildning och få ett riktigt jobb?
Alltså, jo, jag tror också att väldigt många av dem, för det var, man får komma ihåg att det var ju också, det var ju både somalier, mycket forna jugoslaver, mm, av olika bakgrunder.
Vilken tid pratar vi om nu?
95, 96, ja, 97, 98, 99 där någonstans.
Det kom ju många från Balkan där på 90-talet.
Balkan, ja, var ju jättemycket som kom från Balkan. Men, och de har ju klart sig jäkligt bra.
Ja, jag skulle precis säga det. De kom ju i arbete väldigt många.
Jäkligt snabbt.
Men jag tänker, det kom somalier, för det jag växte upp, men det är ju verkligen ut på Knäckebrödhult åt helvete i Vichuan. Det är ingen har kommit. Men jag minns att vi fick en i klassen som kom från Balkan och alla andra tittade storökt. Liksom. Det var som en utomjording hade dykt in där.
Hur kändes det för dig då? För du hade väl varit en som...
Ja, då var ju inte jag den värsta blatte längre. Nej. Då fanns det faktiskt någon som övertrumfade mig.
För du lajvar ju egentligen blatte.
Annika, det är en term du har använt några gånger. Skulle du kunna utveckla den? För jag tror inte jag riktigt fattar. Den här stigmatiseringen du pratar om. Vilken typ av stigmatisering är det?
Jag tror att det handlar... Kanske, det är väl kanske någonting jag fortfarande... Jag är ju extremt bra på att bemästra det idag. Men det är ju ett klassperspektiv. Helt klart. Min pappa var ju bärgare och min mamma var... Ja, men hon...
Och så är du bärgare?
Ja, jobbade på bärgningskåren.
Jaha, ja, jag bärgade bilar. Ja.
Bärgade bilar. Och min mamma, ja, hon var ju delvis hemmafru när min stora syster och så var liten. Sen så jobbade hon extra inom barnomsorgen, helt enkelt. En del. Städade en del. Vi pratade aldrig politik hemma, någonsin. Alltså det där är ju sådär man kan känna ibland när man träffar folk i partiet så här. Ja, jag kommer från den här bakgrunden, men vi satt alltid och hade djupa samtal om svensk politik runt Juxborg. Det var ingen som pratade politik hemma hos mig, kan jag säga. Det fanns inte. Och det var nog kanske just den här känslan av att jag inte riktigt begrep koderna när jag började gymnasiet.
Hur märkte du koderna? Eller vad?
Nej, men alltså, dels det här som jag nämner när jag började gymnasiet, att man kände, jag kände att det var inte den typen av barn eller kids som jag själv var uppväxt med riktigt, nej, som jag mötte. Att vissa saker var självklart för dem som aldrig hade varit självklart för mig. Klädsel. Jag menar, alltså, allt sånt där som också, det utmärkte ju en redan på 80-talet. Det var ju skillnad. Vi hade ju dessutom ingen ekonomi alls.
Du beskriver att ibland så är ni så pass fattiga så att ni får till och med låna pengar av andra för att kunna klara av.
Varje månad. Ja. Jag fick ju ibland då ringa och fråga min pappa, mina föräldrar var ju frånskilda, om han kunde komma med en hundring eller en moster, eller till och med gå till kyrkan som man gjorde i Bergsjön. Det gör man väl fortfarande. Ja, det gör man ju mycket högre utsträckning idag. Och hämta matpaket. Ja, liksom.
När du kom till skolan, du kommer från Bergsjön, det här området, kände du dig välkommen i den här finare skolan med de här eleverna? Var du en i gänget? Eller hur?
Nej, det där är ju verkligen så att jag har ingen kontakt med någon jag gick på gymnasiet med idag.
Ja, du har inte kontakt
med lite, men du har ju varit minister, du har ju gjort hela resan. Du går väl inte komma mycket. Ja, det är väl att bli statsminister.
Nej, men, nu, men, nej, ju... men du kan ju själv tänka dig ibland när man har varit i sammanhang som jag har varit i som minister. Där man, jag har suttit på någon middag på slottet där jag hade kungen på ena sidan och Carl Philip på andra sidan. Mm. Det är klart att den resan är ju för någon.
Men ingen från din gamla klass hört av sig eller tyckte det var kul?
Gymnasiet, att... men jag, däremot så har jag kontakt med de jag gick i grundskolan med, Bergsjöskolan.
Mm. De har du kontakt med, men ingen från gymnasiet som
nej,
du...
Nej, det var, blev liksom inte så riktigt.
Fast det är samma här, jag har mer kontakt med dem i min grundskola.
Och det var väl så också att jag hade träffat Herbert då när jag var 16. Mm. Jag flyttade ju hem till honom mer eller mindre, så jag bodde ju med hans familj i Hammarkullen under gymnasietiden.
Hur var det? Att vara gift med en person från Chile och familjen och allt som följer med? Liksom, var det,
ja, men det var ju jättepositivt faktiskt. Och det gjorde jag några gånger där innan vi gifte oss i Chile. Men då var jag ju 23 kanske. Men då hade vi ju varit där tidigare på så här längre vistelser. Typ man åkte 3 månader. Men ni vet ju, när man åker långt så där. Mm. Och var där 3 månader liksom. Och då bodde vi med hans familj i Chile. Och jag bodde ju med hans familj i Hammarkullen. Eller hans mamma och hans syskon. Skitbra. Mm. De var ju jättebra. Och de tillhörde ju de här. De kom ju direkt efter kuppen.
Eller direkt efter,
först så bodde de 4 år i Peru och sen kom de hit 78. Men det som var lite intressant med ska jag prata om det här?
Ja, det är superspännande.
Det är spännande.
Nej, men alltså Herbert då, han kom ju hit 78 då, han var född, han måste ha varit 8 år när han kom hit då, ja, för han flydde 74 och då var han 4. Men han blev ju, apropå det här, han blev ju tillbaka skickad av sin familj när han bara, ja, 1 år tror jag efter de hade kommit till Sverige, för att han kunde inte bete sig. Det, ja, men ni har hört den
för
uppfostringsgrejen. Han var ju äldsta syskonet.
Fast inte till Somalia, va?
Nej, till Chile.
Så den, Chile. Okay. Den kulturen finns även, har chilenare har den kulturen också.
Ja, men så han blir tillbaka skickad till sin farfar i södra Chile och familjen där. Och kom inte tillbaka till Sverige. Så han blev, först flydde i 8 år, var här, blev tillbaka skickad till farfar. Kom tillbaka hit när han var 15. Och skulle då liksom in i svenska samhället och lära sig svenska. Han blev snickare, han var snickare, en utbildad snickare. Härligt på 90-talet, han hade ju inget jobb.
Liksom. Men det var Herbert han gifte dig med?
Herbert.
Ja, just det.
Men var han värsting? Alltså han var kriminell?
Nej, verkligen inte.
Men vad var det som gjorde att han skulle skickas tillbaka till Chile för uppfostringsresa?
Nej, men han var ju bara 9 år när han blev tillbaka. 9-10 år. Han kunde ju, nej men han var stökig liksom. Mm. Han var stökig, de tyckte att han var stökig. Och det kanske inte var så konstigt om han har varit på flykt som han i 4 år liksom.
Hur länge var ni gifta?
Vi var ju gifta, ja vi skilde oss... Det var väl så här att antingen skulle vi skaffa barn eller gifta oss. Vi hade varit ihop sen jag var 16 och vi gifte oss när jag var 23. Mm, okay. Sen så skilde vi oss när jag var 25-26 någonstans.
Det här är typ år...
98-99 okay. Någonstans. Mm.
Och hade du utbildat dig till frisör? Jag har hört många gånger att du har utbildat frisör, men stämmer det?
Det stämmer att jag är det. Mm. Jag har ju aldrig arbetat dock med det. Jag var extremt dålig.
men ni bodde i Chile ett tag då?
Ja, alltså nej, vi bodde inte där. Men vi var där periodvis så här, 3 månader i taget under ett antal år. Spännande start på livet.
Men jag tänkte, Herbert och hans familj från Chile, pratade inte de mycket politik vid köksbordet och så här?
Herberts pappa gjorde det.
Och han var rätt vänster, förmodar jag.
Väldigt vänster. Han var ju engagerad med Allende.
Var det första gången du kom i kontakt med liksom, politiken eller sådana?
Nej, det är en jättebra fråga, Chang. Men det var det nog inte. Jag hade tidigt ett väldigt stort, av någon anledning, ett väldigt stort samhällsengagemang.
Var det teatern då du tänker? Och...
Ja, men jag började tidigare, jag var 7 år när jag började med teater. Det har jag fortfarande väldigt gott av, kan jag säga. Och sen slutade jag någon gång när jag var 17-18. Där, det är klart, där fanns ju också människor som var, för det var en så här stor bredd åldersspridning. Jag var med i någonting som liksom hette Sky i Bergsjön, som var ganska så här, vi turnerade en del och spelade på olika ställen och så där. Det var stor spridning i ålder. Där var ju klart en del politiska diskussioner. Det var det definitivt. Alltså apropå vad får man intresset ifrån. Men sen har jag ju alltid varit, jag var ju en så här, jag var ju en plugghäst. Jag var ju verkligen en plugghäst.
Hade du bra betyg?
Ja, jag hade väldigt bra
betyg. Det var så du hamnade på den lite finare gymnasieskolan. Då var det betygen.
Ja, men jag hade ju väldigt bra betyg. Jag hade väldigt bra betyg. Men, och ett stort engagemang i liksom... Framförallt så var det ju språk och samhällsfrågor. Biologi var jag bra i, fysik och sånt där. Matte sög jag i. Idrott var jag katastrof i. Nej, men lite sådär.
När jag pratar med personer som är från Göteborg och tänker, säger att Annika Strandhäll, kommer du ihåg henne och vad hade hon för inverkan politiskt, så har jag bland annat fått höra en berättelse om att en sak ska hon ha cred för. Hon var tidigt ute och uppmärksammade problematiken när man ville liksom lösa de problemen vi har i områden med så kallade lugna gatan.
Ja, gud ja. Jag var så arg på det.
På den tiden så antagligen gick det väldigt mycket diskussioner. Hur ska man kunna lösa de problem vi har? Och en av lösningarna var lugna gatan. Och man refererar till att de kommer från samma område, samma kultur. Och det vore jättebra om de här personerna skulle kunna hjälpa de andra. Då stack ju du ut rejält.
Det var ju redan på slutet av 90-talet? Eller?
Ja, det här var ju under 90-talet. Slutet av 90-talet. Ja, var och fram, även därefter i början på 2000-talet.
Var du emot lugna gatan?
Lugna gatan.
Det var folk som gick med västar och
Fryshuset
så stod det,
var det som
och stod det Lugna gatan, och de skulle hålla någon sorts trygghet och vara en länk till vuxenvärlden.
Är det dåligt?
Men då rekryterade man ju, alltså vad man gjorde, och jag som sagt var, ja, men som jag sa, jag jobbade ju inom socialtjänsten i Lärjedalen. Någonting jag var väldigt frustrerad över, det var ju att man transporterade ju in hela förvaltningen varje morgon på spårvagnar liksom, för att de bodde ju inte där.
Just det.
Och sen så skulle man lösa problemen med kriminaliteten med att de som var lite halvkriminella skulle få ta på sig en väst.
Japp,
som det stod Lugna gatan på, och så skulle de vara förebilder för de andra kidsen. Det enda som skedde, vilket jag ju då var ute och kritiserade ganska skarpt, jag var nog en av de få som gjorde det, för det här Fryshuset, Anders Karlberg och Lugna gatan fick ju priser och grejer, och det var ju så himla fint. Vad det gjorde, det var ju bara att det de här kidsen fick lära sig, det var ju en rakt inkörsport i kriminalitet. Inte, vilket jag själv då var frustrerad över när jag växte upp, apropå, det var därför jag också försökte beskriva det här, att jag inte hade liksom verktygen för att riktigt förstå hur man skulle ta sig in i samhället. Vad de här kidsen skulle behövt, det var ju just förebilder från andra områden, vuxna från andra områden.
Du skrev
det. Ja, men jag var intressant. Hur har du hittat det här någonstans?
Ja, jag gör mina research. Ja.
Han har fått hitta ChatGPT.
Det
var
länge sedan.
Ja, men du sa, är det någonting som de här ungdomarna behöver, så är det liksom värderingar från majoritetssamhället, inte de destruktiva.
Alltså, nu när du säger det här så får jag minnen från Kista. Jag kommer ihåg att när jag såg Lugna gatan, det var de jag var rädd för och ville undvika. Det var de som gick runt med västarna.
Ja.
Det var jätteweird.
Problemet var ju att inte nog med att de hade varit kriminella. Alltså det kan ju vara våldsdåd, men våldsaspekter. Men en del av dem hade ju också till och med ärende där de hade blivit dömda för våldtäkt. Och då sa man ju så här, föreställ dig att du får se din förövare jobba i en struktur där man höjt upp den personen. Vad sänder det för signaler till området?
Ja, men det är ju så här att om du missköter det riktigt ordentligt, alltså tänk då att vi pratar slutet på 90-talet, början på 2000-talet, med den höga arbetslöshet vi hade. Ganska komplicerad invandring, alltså både i form av då forna Jugoslavien och somalierna som började komma. Och det man gör, det är att
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Höjer upp värstingkidsen i området och se till att de får ett jobb och de får betalt. Signalen du skickar till alla andra är ju att bete du dig. Ja, men då får du en belöning för det.
Men varför,
det var så konstigt.
Varför gjorde man så?
Nej, men det fanns ju någon konstig bild av... Kommer du inte ihåg de här värstingresorna som man gjorde också när man var ute på segelbåtar? Ja, du är kriminell. Ja, men du får en resa till Söderhavet på en båt. Det var ju ett feltänk. Va? Det var ju på något sätt.
Victor Almeida berättade ju om det när han var hos oss.
Men Annika, om jag får vara helt uppriktig och ärlig, och du nu kanske jag är elak också. Är inte det här den här att man ska höja upp de som är värstingar i kriminella, är inte det en spår av en socialistisk idé?
Nej, det skulle jag
inte. Du skulle inte säga det.
Nej, jag skulle absolut inte.
För det har
jag
alltid gjort en koppling mellan att det svaga, de missförstådda, vi måste satsa på dem, vi måste höja upp dem. Och då har man riktat in sig på de här kriminella personerna.
Nej, men nej. Däremot så skulle jag säga att en socialistisk idé är att människor ska få livschanser. Det vill säga att går livet åt helsike, så ska det finnas möjligheter för dig att komma tillbaks. Mm. Men... Inte minst tänker jag att det man snarare behöver ju, om vi nu ska prata om det här, precis det här exemplet, det man hade behövt göra, det hade ju varit att ta dem som verkligen skötte sig.
Just det.
Och se till att de fick en möjlighet att vara de här förebilderna. Men inte minst också majoritetssamhället in i de här områdena. Jag var ju som sagt själv inte politiskt aktiv. Nej. Under den här tidsperioden. Jag var fackligt aktiv i Göteborg. Blev ju ordförande för kommunaltjänstemännen där ganska snart. Göran Johansson var då kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Han var ju rätt pragmatisk alltså. I sitt förhållningssätt. Och det finns väl, socialdemokrati kan man ju titta på lite olika sätt.
Ja.
Jag är nog en väldigt mycket mer traditionell socialdemokrat.
Vad vill du säga det? Är du mer såhär grå...
Gråsosse kanske.
Vad innebär det?
Betongsosse säger
du. Nej, men det innebär ju, alltså jag vet inte...
Inga öppna gränser eller?
Nej, men alltså, nej, absolut inte öppna gränser. Mm. Utan de människor som kommer hit gör inte heller stängda gränser. Men att de människor som kommer hit ska också ha förutsättningar att kunna bygga upp ett bra liv här. Och ska man som samhälle klara det, då måste de människor som kommer hit få en möjlighet att få jobb, att integreras. Att bli en del av majoritetssamhället. Jag är ju inte den typen av socialdemokrat, eller så här, jag ska inte säga socialdemokrat, men den typen av förespråkare för invandring som tycker att vi kan ha öppna gränser. Sen skiter vi i dem som kommer hit. Vi tar inget ansvar. Utan folk kan bo under broar. Det är upp till individen själv att skapa sitt eget liv.
Det finns ju en sån falang inom högern.
Det gör det. Jag tänker det. Du ju Centern, du har en del av Liberalerna där.
Fredrik Segerfeldt var det väl? Skål ris om dagen? Eller?
Precis. Men tycker du att Sverige har lyckats med att integrera alla dessa människor som
Nej, tycker jag inte.
Varför inte?
Det är vårt största samhällsproblem just nu.
Varför har vi inte klarat av
det? Nej, för att det har inte... Alltså, balansen mellan antal människor som har kommit hit och förutsättningarna att integrera dem har inte det har inte varit i balans.
Men hur stort ansvar har Socialdemokraterna i just det här?
Det är klart att Socialdemokraterna har ett ansvar. Det är andra också som har ett ansvar. Och jag brukar ibland tänka på det att man måste se politiska beslut som fattas. Man måste titta på politiska beslut i den tid de fattas. Och i den liksom omgivning och i de... ta det här med Lugna gatan. Jag tror att den typen av strömningar som fanns då... jag var ju som sagt var inte partipolitiskt aktiv förrän 2014. Det var ju inte bara det att man hade den där typen av ganska naiv syn på hur man skulle lösa integrationsfrågorna. Ta frågorna om heder. Jag hade ju, när jag gick, då gick jag i Bergsjöskolan på 80-talet. Jag hade ju klasskamrater som försvann. Och inte bara försvann, jag hade ju... tjejer i klasser som gick över mig som helt plötsligt gifte sig med någon och åkte iväg till USA.
Men vänta, då är det en grej jag inte förstår. För nu när du nämner heder som exempel.
Ja.
Förslaget om att förbjuda kusinäktenskap.
Tvångsgifte är förbjudet i Sverige.
Ja, jo, men just kusinäktenskap också. Du gick emot det, i alla fall utåt på kommentarsfält.
Nej,
och sociala medier.
Alltså Twitter är ju, vad är det? Jag har nog fortfarande inte mer än 130 tecken. Eller har vi det allihop nu? Jag har i alla fall inte, nej, men jag betalar inte extra. Jag har inte jävla
fast du fick
bocken.
In att du var emot kusinäktenskap.
Nej, men jag skrev att det är en skitfråga, skrev jag.
Okay. Ja, så var det. Skitfråga.
Jag har skrivit att det var en skitfråga.
Men det är inte viktigt. Det är det du menar.
Men hur ska man...
Jag menar inte att det inte är viktigt. Jag menar så här, att tvångsgifte i Sverige, det är förbjudet sedan 2014.
Var det tillåtet 2013?
Det var det. Det fanns i alla fall ingen lagstiftning emot, för att det var inte en fråga i den allmänna debatten på det sättet. Utan i början på 2014... fick vi en lag... Alltså det var ju inte en fråga i den politiska debatten.
Nej.
Tvångsgifte var inte en fråga. Tvångsgifte är förbjudet sedan 2014 i Sverige. Och det spelar ingen roll om du gifter dig med din kusin eller om du tvingas gifta dig med någon annan.
Men om det, det är väldigt svårt att bevisa att det är tvångsgifte. Så det är fortfarande kusiner som kan giftas, vilket förstärker hederproblematiken.
Ja, men så här. Man kan lägga jättemycket... Jag skulle vilja säga att det här var ju en hundvissla från regeringen där man gick fram med ett förslag som gjorde vissa glada, som har drivit den här frågan i många år. Jämfört med väldigt många andra frågor just nu.
När du säger vissa, vilka menar du då?
Det finns ju debattörer som har varit väldigt skarpt ute. Och som, alltså jag har respekt för att man kan tycka olika. Som har varit väldigt skarpt ute i kusingiftesfrågan. Och har man en kanske annan bakgrund med sig då, när det gäller det här med kusingifte. Ta GAPF har ju varit extremt mycket ute i den. Bali har varit extremt mycket ute i den. Det har varit ett gäng med olika människor som har varit väldigt engagerade i kusingiftesfrågan. Den drevs ju också mot den tidigare socialdemokratiska regeringen. Där svaret från vår sida då var att vi gör en massa saker kring hedersfrågorna på en massa olika områden. Tvångsgifte är förbjudet sedan 2014. Som Chang sa, det är inte så jäkla länge sedan, vi kan ju utvärdera och se hur det funkar. Det kan ju finnas andra skäl till att man vill förbjuda kusingifte. Ta då medicinska skäl eller att det kan finnas liksom den typen av saker. Men man ska också ha klart för sig att i Sverige har inte detta varit en stor fråga. Nästan varenda land i hela Europa har kusin... Alltså där är kusingifte tillåtet. I Sverige tillät vi ju kusingifte 1865. Jag tror att vi skulle behöva typ förbjuda de flesta europeiska kungahus.
Annika.
Liksom. Vilket i och för sig inte är dumt.
Jag har jobbat med hedersfrågan.
Ja, förstår.
Och kusingifte är en del av hederskultur. Ja. Så att vi förstår bara, är du emot att förbjuda kusingifte? Eller du ser inte kopplingen mellan kusingifte och hederskultur? Vad är det?
Är det klart att jag ser den kopplingen? Okay. För mig blir det lite utav...
signalpolitik.
Signalpolitik, om jag ska vara... Ja, det var, tack, jag letade faktiskt efter det. Det blir lite signalpolitik för mig, för att det finns en lagstiftning. Vi kan ju se till att implementera den lagstiftningen då. Finns det andra skäl? För att det var väldigt mycket de argumenten jag fick emot. Jag insåg att jag var jätteprovocerande. Jag ska vara ärlig och säga det.
Efter eller innan
Nej, men när jag skrev... När jag insåg det faktiskt när jag skrev det. Att jag skrev så här, det här är en skitfråga jämfört med väldigt mycket annat. Vi har en lagstiftning, implementera den. Samtidigt som såklart att jag har respekt för de starka reaktionerna. Och att det finns också många människor i Sverige idag som kommer med en erfarenhet där kusinäktenskap av genetiska skäl är ett stort problem. Det finns ju sådana länder, jag fattar det.
Men, ja, det är det.
Men frågan är just nu bara...
Jag ska bara ge ett perspektiv på den här kusingiften som jag ser det. Det är att där vi jobbar i förorten, då ser vi att det är ju en stor andel personer som vi jobbar mot. De är lågbegåvade. Alltså oss emellan polisen så säger vi att det är väl uppenbart att det här är någonting som inte stämmer. Att det är någon form av kusingift eller någonting. För de är exceptionellt har låg liksom, förmåga att kunna tänka och sådär. Men jag uppfattar det här som att det här är någonting som många har identifierat. Att det är ett stort problem. Mm. Det har varit stigmatiserat för man vill inte prata illa om personer med utländsk bakgrund i våra förorter.
Jag frågar, hur kontrollerar man att man inte är kusiner om det här går igenom?
Ja, det är ju en sån sak.
Ja, alltså, hur kontrollerar man att personer inte har gift sig med sina kusiner?
Är inte alla registrerade? Man kan se
för det står det, jag är gift med min kusin.
Nej, gör det.
Om det är inte officiellt, hur menar du?
Hur ser man till att folk inte gifter sig med sina kusiner med lagstiftningen?
Om det är samma sak till exempel när det gäller barnäktenskap till exempel. Hur ser man
men det är ju barn.
Man skulle kunna införa...
Ja, det är 17 år och de gör typ äktenskap i moskén till exempel.
Hur förhindrar
man skulle kunna införa genetisk testning på alla som skaffar barn egentligen.
Att man får lämna in prover i samband med...
Så att det inte är en grupp som blir utpekad. Det skulle man kunna göra.
Alla måste lämna in genetisk...
Innan du skaffar barn, why not?
Men visst är det så att det som man har gjort nu, om jag förstår det rätt, är ju att frågan ska utredas. Eller hur? För det var ju det som Strömme gjorde nu. Man tillsatte en utredning. Så jag tänker att det där är ju precis den typen av frågor som man säkert kommer att vända och vrida på. Och förhoppningsvis liksom...
Men om du skulle du rösta för eller emot att
det beror ju på vad en sån utredning visar.
Men varför skulle du vilja tillåta det?
Ja, men så här återigen tillbaks till då, om konsekvensen till exempel är att vi får en utredning på bordet som visar att alla svenskar ska lämna ett DNA-test. Det som ju är liksom, politikens överväganden ibland, det är ju att man väger insatsen mot effekt, om man får uttrycka sig så. Och är det så att en utredning skulle visa att det här kommer leda till sådana konsekvenser så att det blir helt oproportionerligt i form till liksom problemets storlek när vi har en lagstiftning om tvångsgifte.
Men
alltså, om det då är, kanske men skulle det visa att det är ett problem och att det här är någonting som vi absolut borde göra.
Men det är inte bara ett genetiskt problem, det är ett problem inom hederskultur. Och det går inte alltid att kontrollera om det är tvångsgift eller inte. Det finns familjer som pressar sina barn, sina döttrar, att gifta sig. Mm. Och det går inte alltid att bevisa att det är tvång på det sättet. Döttern kommer inte gå och anmäla familjen till exempel. Men om det är förbjudet... Mm. Så det kommer inte bli någon press på henne.
Okej. Hur gör man i andra länder? Hur kontrollerar man i andra länder?
Men staten vet vem som är vem. Vad menar du?
Ja, men,
fast Island så screenar de.
Man vet inte om jag har syskon eller inte. Staten vet inte om det är syskon eller inte.
Jag kan förklara varför. Att när du slår i på... inte alla som kommer hit som flyktingar har staten koll på vem deras syskon är eller deras släktingar är. När du kollar på, när du går in och slår det på folkbokföringen, så kan det framkomma att det här är deras föräldrar, men that's about it. Det kopplar inte i svenska systemet, där det inte alltid finns koppling kring vart mormor är eller morfar bor.
Det är jätteenkelt att göra, varför inte? Om du vet till exempel att de två har samma föräldrar, och du kan spåra vem är vems moster, vem är vems fasta, bla bla bla. Varför är det svårt? Förstår jag inte.
Men det här med att det är väldigt få, eller att det kan vara ett litet problem om man bara kollar hur stor andel av alla som bor i Sverige är barn till kusingifte. Mm. Ett annat sätt att se det på är att det krävs väldigt få som blir barn till kusingifte, och en liten, liten ökning i vissa typer av autism och ADHD.
Absolut.
Som i sin tur kan leda till extremt stora problem på stor skala. Mm. Så jag tror det är fel att kolla hur många personer är som utsätts för det här. Utan snarare se hur många räcker det för att det ska bli extremt många människor som blir våldsbenägna.
Vi har ju haft, alltså man tittar, det blev ju någon hånspinn på det där. Men jag menade ju faktiskt verkligen det att det har ju, alltså Sverige är ju ett litet land i norra Europa. Lite mer än 100 år sedan, ett par hundra år sedan, så har ju det här varit ett problem i Sverige. Där människor bodde extremt isolerat på små områden. Man hade genetiska kopplingar till varandra. Det ledde till problem. Det finns väldigt tydliga sådana exempel. Så att jag menar, jag
det finns väl kvar på sina håll lite, Listerlandet.
Ja, jag tänker att ni liksom,
men Annika,
förstår vad jag menar.
Det finns också en annan aspekt, tror jag. Att det finns ett mönster. Att många som har sett vänstern i Sverige motarbeta hedersfrågan under väldigt lång tid. Det var vänster väldigt ofta som ville inte prata om...
Man var så naiv. Jag tror att man begrep verkligen inte.
Så därför också fler blir provocerade. Är vi där igen?
Det var där jag tänkte vi skulle gå in på. För att jag tänker så här, å ena sidan, om vi tar till exempel den här Lugna gatan, där kunde du vara väldigt offensiv och driva den här frågan. Men jag försöker föreställa mig om du verkligen hade varit inne i maskineriet och varit en sosse och på kommunalrådsnivå eller någonting. Skulle det kunna komma signaler uppifrån från distriktet kring ligg lågt i de här frågorna, för det du gör egentligen det är att du skapar inre konflikt i väljarbasen?
Ja, det är absolut. Det tänker jag i nästan vilket... det tror jag absolut. Och vilket parti som helst. Alltså, det är ju ingen hemlighet att diskussionen kring den här typen av frågor under lång tid var jättekänslig i Sverige. Mm.
Varför är den extra politiskt känslig för vänsterlutande partier, tror
jag? Jag är inte säker på att den är det. Jag tänker på så här valstugedebaclet 2002 i valrörelsen. Ja, men du vet, när man gick runt till moderata valstugor och ställde frågor. Och man visste inte att de visste inte att de blev inspelade. Alltså, de tappade ju valet på den frågan 2002. Det var ju ett annat samhällsklimat. Vad fick Moderaterna där innan han avgick, den här
Bo Lundgren
15,7%. Det var ju total katastrof.
Men var inte det också för att han inte var så där jättekarismatisk?
Han var inte så karismatisk, men de tappade ju på den valstugegrejen. Liksom. Så jag menar, det var ju ett samhällsklimat där man... Det var otroligt känsligt. Men ta den här med Lugna gatan. Anledningen till att jag blev uppmärksammad när jag gick ut med det här, jag var ju nobody då. Jag var ju liksom
å ena sidan när du säger...
Man fick inte säga så.
Fast å ena sidan så säger du att Moderaterna eller regeringens sida signalerar, det är signalpolitik, men är det inte egentligen det Socialdemokraterna också alltid har gjort vänstern när det gäller hedersrelaterade frågor och liknande? För vi har ju rad på rad exempel där vi har haft modiga socialdemokrater som har gått ut och de har ju liksom fått avgå.
Det har ju varit en jättetuff tuff intern, och det skulle jag säga att det har det ju varit ända fram till 2015, om man ska vara riktigt ärlig.
Eller ta bara Botkyrkas sosse, Ebba heter hon, va? Ebba Östling, va?
Östlin.
Det var ju, hon gjorde ju det som Magda sa. Man skulle ju vända på varenda sten. Var det inte hon som sa det?
Eller var det, inte Magda, nej, var det Stefan som sa det? Och där hon, när hon,
Magdalena.
När hon gjorde det, då fick ju hon avgå. Och hon är ju inte den första som fått lämna sin post på sossarnas sida.
Nej, fast vet du vad? Jag tror ändå så här. Jag känner mig ganska provocerad av den här Botkyrka-historien. Jag tycker inte den är riktigt representativ. Jag tycker att det finns exempel på det som du pekar på. Ta soffan till exempel.
Det var exakt henne jag tänkte på.
Soffan tycker jag är i sådana fall ett bättre exempel.
Ja.
Alltså, om du tittar på Botkyrka-situationen så är det är verkligen en intern skitkonflikt i ett partidistrikt, eller inte ens i ett partidistrikt, i en
kommunförening.
En kommunförening där det fanns det handlar ju inte bara om det som man vill tro att det handlar om, utan det är en intern sunkkonflikt, ungefär som Moderaterna har haft interna sunkkonflikter, ungefär som jag hörde senast idag att vi har haft på andra ställen liksom.
Är det inte Botkyrka de har blivit infiltrerade av kriminella?
Ja, det är så det skrivs i media.
Ja,
och... Men är det inte sant?
Ja, jag skulle nog inte vilja säga att... Ja, alltså, så här, det är en riktigt intern tråkkonflikt i Botkyrka. Jag har ingen lust ens själv att ta ställning i den där konflikten. För att den är jättesunkig. Det är extremt tråkigt att den har spilt över i den nationella debatten.
Men Annika, är inte det här ett klassiskt grej att när man är obekväm som politiker, istället för att diskutera sakfrågan som de facto finns, då försöker man måla upp att problemet är egentligen ledarskapet, problemet är någonting annat. Mm. Jag pratade just specifikt med soffan. Och soffan sa att det här är en skenmanöver som man använder sig gång på gång. Mm. Att man pratar om att personen i frågan är obekväm. Det är klart som fan man ska vara obekväm om man är kommunalråd och ska driva vissa frågor. Och det är det här man försöker skylla över och säga att det är det som är problemet, när det har uppenbarligen varit infiltrerat eller att det har funnits kriminella element i...
Utan att ta ställning i frågan så kan jag säga så här, att min uppfattning är ju att Ebba Östlin är och har varit en extremt skicklig och populär politiker i Botkyrka och i vårt parti. Hon har ju också suttit i kommunberedningen i SKR, alltså hon har ju verkligen, och i vår partistyrelse, hon har ju haft tunga uppdrag i vårt parti. Det är inte så att hon har varit en marginaliserad person. Men uppenbart är att det har funnits en djup konflikt i hennes kommunförening. Jag var inte medveten om den. Jag träffade ju Ebba precis för guds skull, inte alls länge sedan liksom, innan det här drog igång.
Men om vi släpper bort Ebba och tittar på strukturen som är problemet inom social... Du tar själv upp soffan som exempel. Mm. Hon var väl ute, hon gjorde sig obekvämt och hon fick avgå. Och vart kom de signalerna från? Det var ju från partidistriktet själva som signalerade till henne hur hon skulle bete sig, vilka konflikter hon inte skulle ta. Och det är det här jag bara undrar, vad finns det för interna problematik inom Socialdemokraterna som omöjliggör att när du som ung person har växt upp i Bergsjön ser de strukturella problemen, men när andra personer försöker adressera det så blir man tystad. Mm. När det gäller hedersrelaterade frågan, när gäller den här frågan?
Jag skulle ändå verkligen vilja säga att så här. Jag upplever att både Socialdemokraterna men också de flesta andra etablerade partier under en lång tid hade för låg kunskap och kanske en viss naivitet när det gäller...
Alla frågor?
Nej, men absolut verkligen inte alla frågor. Det tänkte jag bland annat på när jag lyssnade när ni pratade med Jomshof häromdagen. När han pratar om att... för det första så pratar han om att han tycker att de nordiska länderna är världens bästa länder. Där vi har åstadkommit kanske liksom... och att han lyfter fram det. Jag skulle jag vilja säga, det är ju inte de politiska strömningar som Richard Jomshof representerar som har byggt Sverige.
Det var inte där vi diskuterade.
Nej, men det där,
nej, men du pratar ju om att, det, att vi har varit att
det man är inte socialdemokratiska naiva strömningar heller, skulle man kunna argumentera med rätt mycket fakta.
Fast, ja, det finns ett perspektiv här om man zoomar ut lite. Om vi tittar på, Annika tog ju upp det innan, att Sverige har ju också haft så här kusinäktenskap, och vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden, folk levde isolerat och allting. Det kallades ju mycket för Lort-Sverige. Du skrev den här boken.
Lubbe Nordström.
Ja. Det stora socialdemokratiska projektet i början på 1900-talet, det var ju, för Sverige var ju ett av Europas fattigaste länder.
Vi tog bistånd från Bolivia.
Ja, typ. Nej, men det var ju superfattigt. Folk hade inte el. Det var liksom, du hade en brunn, du hade utedass, och det var standard.
Ja, det hette inte Lort Sverige av en slump.
Nej. Men det var ju det här stora sosseprojektet. Det var miljonprogrammen, folk ska bo mer anständigt, vi ska få in folk i skolor, de ska utbilda sig och industrialisera land. Alltså det var ju allting på en gång.
Sverige gick på hög varv. Det var en politisk enighet om miljöprogrammet.
Tar man då så här, så kallade gammelsosse eller betongsosse eller vad man nu vill kalla det. Det var ju det stora projektet med Sverige. Och det var ju liksom välfärdsstaten, och man sträckte på sig, vi är världens bästa land, kolla på oss. Vi har lite social ingenjörskap också inblandat i det här. Ja. Och hela den här biten. Det där jag tycker det är lite intressant, för tittar man nu så ser ju utvecklingen ut att gå lite baklänges i vissa områden. Absolut. Det är trångboddhet, vi börjar komma tillbaka till Lort-Sverige, fast en modern version av det. Och det är det jag tänker också, eller så kanske han får också försöka adressera. Många måste ju se detta inom socialdemokratin, men vänta lite här.
Och man såg det. Och de som gjorde det blev...
Man såg det, vem såg det?
Ta för mig exempelvis. Jag jobbar ju, 2010 började jag jobba som polis. Redan där i Rinkeby så träffar man ju på social... För det måste man ju ändå säga. Ut i förorten, där är ju sossarna och Vänsterpartiet. De är ju där ute och representerar folket och pratar med dem.
Men det är deras väljare.
Vad sa du?
Det är deras väljare.
De andra är ju inte där. Mm. Men när man pratar med deras förtroendevalda och adresserar problemet, så försökte de redan där och då förneka problemet. Men de som jobbade på ABF och alla de här ställena, de är ju där, de såg ju problemet. Ja. Men det där jag inte fattar.
Det är inte de som fattar beslut.
Nej, men det är ju de tillhör ju samma kropp. Det är klart att man såg problematiken.
Okej, Annika, hade Socialdemokraterna kunnat göra annorlunda när det gäller migration och integration då?
Nej, men så här. Jag, för det första så tror jag verkligen inte att den migrationspolitiska överenskommelse som gjordes, vad var det, 2006, 2008, som ju också vi ställde oss bakom. Mm. Vi skulle aldrig ställt oss bakom den överenskommelsen. Och tittar man tillbaks lite traditionellt på hur Socialdemokraterna har förhållit sig. Det finns någonting som heter novemberöverenskommelsen från 1989, bland annat 90, som ju med dagens glasögon mätt skulle varit stentuff migrationspolitik, där det var bara totalt stopp. Alltså, idén från Socialdemokraternas sida har ju alltid varit bakåt i tiden, att ja, vi är ju för att människor ska få komma hit, men vi kan aldrig acceptera att det sker på bekostnad av att vi inte klarar av att upprätthålla välfärden för vanliga svenskar. Och då tänker jag framförallt så här, och det var därför jag sa det jag sa innan, att vi kan ju inte ta in mer folk hit än de människor som också ska få en möjlighet att i sådana fall bygga upp ett vettigt liv, få ett jobb, betala skatt, bidra till det gemensamma. Och det skulle jag vilja säga har varit den traditionellt socialdemokratiska linjen fram till, jag skulle säga att ett av de största misstagen är ju den migrationspolitiska överenskommelse som gjordes 2008-2007 någonstans.
Men var det inte under 90-talet och slutet av 90-talet och början på 2000, var det inte stora migration från Somalien?
Det var
Socialdemokraterna som styrde då.
Vi styrde. Först var det ju alliansen. Vi hade kriget på Balkan. Det var mycket människor som kom hit från Balkan. Det visade sig att inte minst gruppen bosnier och många av dem som kom från Balkan då, det är ju en av de mer framgångsrika integrationerna vi ändå har haft.
Både Sverige har tagit Somalien till exempel.
Nej, men jag tror så här. Man begrep inte. Jag jobbade ju med den somaliska gruppen i slutet på 90-talet. Ett exempel. Jag tror inte man begrep vad man tog sig an. Utan man hade en bild av att det skulle vara ungefär samma sak som det var när vi integrerade arbetskraftsinvandrarna. Eller de som kom ifrån Chile när vi hade högt tryck på arbetsmarknaden och efterfrågan i industrin på 70-talet.
I slutet på 90-talet
när vi tog hit somalierna, då kom vi, för det första så hade vi kriget i Bosnien, människor som skulle integreras. Vi hade hög egen arbetslöshet och sen tog vi hit en grupp som hade tydligt större utmaningar för att kunna, alltså vi pratar om en stor del där man var analfabeter. Det kräver ju helt andra insatser för att man ska komma in på arbetsmarknaden. Jag hade ett exempel, jag jobbade ju som sagt med den här gruppen i Hjälbo och Hammarkullen. Jag jobbade med somaliska kvinnor och en utav kvinnorna där som berättade för mig, ja, hon hade ju ett stort antal barn, hennes man var inte i Sverige ännu, hade fått en lägenhet på Hammarkulletorget. Direkt från liksom, kom hit, boendet, ute i Hammarkullen. Det ringer på hennes dörr. Och hon kommer ju från ett krigsområde. Hon tittar i nyckelhålet, det står en främmande svensk man på andra sidan. Kunde inte svenska, kunde inte läsa. Hon får total panik, han ringer på dörren. Hon tänker att hon kan inte öppna. Då sätter han en nyckel i låset och låser upp hennes dörr. Då tar hon ungarna och kryper in under ett av barnens säng. Det visste ju sig att det var ju fastighetsskötan. De hade ju skickat ut lappar hur länge som helst om att de skulle komma och göra någonting. Och jag tror att man politiskt, och jag, det handlar inte bara om Socialdemokraterna här, utan det var i bred politisk enighet så begrep man inte
de utmaningar. Men det var de mest socialdemokrater
som styrde då? Ja, vi styrde då. Vi styrde ända fram till 2006 och sen var det borgerlig regering.
Så men det fanns liksom en sån här en antirasistisk anda där, där man såg, man sa mer eller mindre att alla människor är likadana mer eller mindre. Det finns inga skillnader.
Nej.
Och man vill inte stigmatisera heller.
Nej, precis. Och det är därför det blir ett problem när man idag säger att vi har problem med invandringen. Och det är så här, men vänta nu. Alltså invandringen, vi har tagit emot människor från alla olika liksom, delar av världens hörn.
Med olika utmaningar.
Olika utmaningar, olika bakgrund. Så vi har inte problem med exiliranierna. Det går jättebra för dem, de sitter här. Vi har inte problem med dem från Balkan. Nej. Men vi har specifika problem med den somaliska diasporan, min egen, afghanska diasporan och så vidare. Och om vi på riktigt vill komma åt, då måste man ju faktiskt börja säga så här, de där grupperingarna. För att det är ju någonting så här lite rasistiskt, så att alla de där invandrarna är likadana.
Ja, vi har problem så är det ju inte.
Nej, precis.
Vad jag hör nu, det är att du verkar ha sett det här väldigt länge, för du har jobbat med olika grupper långt innan det här var en stor fråga på agendan som det har varit de senaste 10 åren. Du verkar ha sett allt det här.
Och levt i det dessutom.
Ja, och levt i det. Och du har en historia där du har gått emot strömmen med vad du gjorde med Lugna gatan till exempel. Mm. Så jag tänker att det är inte bara du som visste om det här under 2007, 2008, 2015. Det är säkert andra i partiet som har tänkt på det här, varit medvetna och undrat vad fan är det vi håller på med. Mm. Vad var det som hindrade er från att gå emot strömmen? Vad var priset ni var rädda för att betala?
Jag har ju...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Sista Måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Sista Måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.